God morgon, det här är föreläsning 3 på kursen ITKP 2. Jo, vad vi ska göra, den får repetition här, det är att vi måste titta på vad är det här som egentligen var med oss från ITKP 1. Den grund som vi behöver, för sen ska vi gå vidare i Java. Och ni får ju kolla er själva idag. Det här kommer inte jag förhöra er så mycket på. Men att det som går igenom idag och imorgon, om ni kan det, om det känns bra, då är det okej att gå vidare på det nya vi ska lära oss på ITKP 2 här. Och sen är det väl lite så här att varför det är ganska mycket Java på den här kursen nu, eller det är mycket Java. Det är ju att tidigare när det var lite mindre Java på ITKP 2, då visade det sig att ni hade svårt att genomföra en del projekt senare här på utbildningen. För det är ganska mycket ni ska implementera. Det finns ju andra verktyg ni har, men Java kommer bli ett av era huvudredskap här. Men vi ska väl börja från början då, de här ganska de små byggstenarna. Jag ska se om ni kommer ihåg det. Men här kommer några till. Vad säger du Jonas, vad är en variabel för någonting? Kan man beskriva det när man är trött på morgonen så här enkelt så alla förstår?
Vi kan gå tillbaka, vi ska ha en enkel bild för så har vi den här lådan som är tom. Vi har en plats och så kan man stoppa in saker. Och vi håller på med siffror, för ibland är siffran 7. Sen när man tröttnar på den och vill, kanske det står 17 här sedan.
Men att i grundordet och variabel så är det att det kan variera. Man kan alltså byta värde i det man har. Vi kan väl gå vidare då, efter Jonas då, är det Jocke, en av alla Joakim här, så är det väl om vi ska titta på de här två olika typerna, referensvariabler och primitiver. Kommer du ihåg någonting av det? Nej, men jag tror inte man gör det första gången man går igenom språket. Men då är det referensvariabler, det är som när vi kör new, när vi skapar klasser och har instanser, att vi refererar till dem, att vi har liksom någonstans nere i minnet när vi skapar nya objekt. Det är ganska mycket att här kan vi skapa en instans av en klass. Att vi behöver referensvariabeln x här för att komma åt dem i minnet. Och att då är det saker som vi måste skapa, annars får vi det här hemska null pointer exception när vi försöker använda dem. Men sen de här primitiverna, då är de mer primitiva. Och det har man ju på namnet. Men det är de här inbyggda sakerna som finns i språket Java. Som man alltid behöver, som man inte ens behöver göra klasser av. Utan de ska bara finnas där. Och det kan vara smart att bara titta på de här primitiverna. Och jag tror att nu när vi går igenom Java för andra gången, så kan man fylla i med lite små detaljer som kan vara bra att känna till. Ja, heltal. Det är ju, vad säger du Siad? Det är ju nästan ännu svårare att definiera. Man vet vad det är. Men vad är ett heltal då? Om man ska skilja det från andra. Nej, det ändrar. Nej. Har man en variabel så går det alltid att ändra värdet.
Alltså nej. Alltså taget från decimal.
Ja, vi har inga decimaler utan vi har heltal. Då finns det tre stycken då. Short har inte vi använt så mycket. Och det är väl lite grann om man tittar på det mer kanske förr i tiden när man hade ont om minne. Då försökte man använda heltal med färre bitar för att spara lite utrymme. Nu är inte det så akut problem längre. Det man nästan väldigt ofta använder, det är int i den vanligaste. Men behöver man mer så finns det en lång. Vad tror du Louise? När går man upp då från, istället för short, varför ska man ha 64 bitar istället för 16 ibland? Vad är poängen med att talet får ta stor plats? Om vi går vidare till Bosse där då.
Ja, om det kommer upp över miljonbelopp så ser man att man inte gör ut. Behöver du ha mer utrymme
för det? Ja visst, men vi ska börja räkna på riktigt stora saker. Så räcker det inte till helt enkelt. Ska man inte göra någon stor grej av det där, men att i olika program så förekommer de här tre, så någonstans så måste man känna till dem. Och det är inte precis samma sak här med flyttal, och då är det alltså skillnaden här då att nu har vi decimaler. Och sen har vi alltså, och här i Java så är alltså double det som egentligen är default, det vanligaste man använder. Och float är väl lite mer undantag nästan med 32 bitar. Den, det är om man tänker lite grann då, att om man har både heltalet och sen så decimalerna, så behöver man lite mer bitar för att få med båda när det gäller flyttal. Men de här grejerna måste man ju kunna, annars kommer man fastna när man ska tolka Java-kod helt enkelt.
Mm? Om man har ett tal som är för långt på
Mm. Så att då tappar man ju decimalerna. Nu är det väl ofta så här att själva, som när vi gjorde den här uppgift 3 som vi gjorde på ITKP, då är det att allmänna principer, det har ni tänkt på någon mattelektion tidigare, det är att, flytsak, att så länge man räknar på en sak så behåller man alla decimaler. Men till exempel när man ska skriva ut det sen, så är det ju som den här cylindervolymsberäknaren, då plockar man bort decimaler. Men är det noggranna beräkningar, så är det en fördel att ha det här double som har många mer decimaler rakt igenom. Och sen använder man, som vi gjorde då i höstas, någon avrundningsfunktion för att flytta efter. Så att kör double. För det är lite krångligare också, om en undrande ska använda f eller float här. Då måste man, när man tilldelar värdet första gången, så måste man skriva ett litet f efter float. Annars går det, så float är lite krångligare i Java också. Men båda finns och båda går att använda. Och ska man sammanfatta de här då, så är det ju int, long, float och double. Och de andra är samtliga datatyper som är inbyggda. Och då kallar man dem för primitiver. Så man behöver inte skriva new float för att skapa ett flyttal, utan det finns bara där. Det är bara att skriva float och så använda det. Och det finns några till som kommer om en stund. Till exempel den här, char. Men den känner ni igen, för att den hade ni på slutet i när ni byggde den här palindromdetektorn. Att när man tittar på varje enskild bokstav, vi kan ha någonting här, vi kan ha en Java. Så att om vi inte vill ha hela ordet att jobba med, utan att vi vill titta på att det är J-A-V-A. Så att i varje enskild del här, det är, kan man bryta ut och ta som en kär, ett enda tecken. Det är en primitiv. Och det tror jag är ganska bra att jämföra med om man går vidare sen här. Att om man har det här enskilda tecknet, ett enda tecken. Så om man sen vill titta på hela Java. Och ofta när vi lägger in i hur vi har med citattecken eller snuttar runt. Nu tittar vi på alla de här tillsammans. Och då har vi en string istället. Och då är det inte längre en primitiv. Utan då är det alltså en klass. Och att man skapar instanser av klasser. Lägga in. Fördelen med det. Det är ju då att om man har bara en char. Då har man ju bara den här lådan. Man har inget mer. Primitiven här är själva lådan. Och vi kan stoppa in de här i en bokstav. Men om vi istället kör en string. Som vi lägger in för att slänga i Java. För att när det är en klass, då finns ju alla de här eller klassmetoderna som finns i klassen string. Att till exempel titta på hur lång är strängen, hur ska jag plocka ut det tredje tecknet ur strängen. Så att när man har klasser, då har man ju, det är en större konstruktion. Men då är det för de här primitiverna, för att man ska kunna göra samma saker som man kan göra med en sträng, att göra olika bearbetningar. Så har man de här omslagsklasserna, som det står här heter wrapper classes. De här var ännu mer nödvändiga innan 1.5 av Java, för att nu kan man göra det som heter autoboxing, att man lite mer direkt kan flytta över värden. Det har blivit lite friare på just den punkten i Java. Men man kommer till en ganska många situationer ändå när man behöver saker. Och då ser ni här de här som jag pratade om. Byte, det är ännu kortare än short. Om short har 16 bitar, så är byte 8 bitar. Integer 16, lång, eller förlåt, integer 32, lång är 64. Sen float och double. Men då är skillnaden så här att om man tittar på, vi tar för exempel, om vi tar double här,
då är det så att primitiven, den heter så här. Double. Då får man ju inte vara först om nu double man skriver, så att om man får ett stort här, en inledande double, då syftar man på den här omslagsklassen med det stora del. Här har man en primitiv. Men varför de heter så lika, det är för att vi kan ta den här också. Det här skiljer ju lite grann med integer. Men då är det så att int är primitiven. Och med stort i då. Och det är, nu har vi fattat att det här som verkar som ett ganska löjligt tjat i höstas, att alla klassnamn ska börja med stor inledande bokstav. Det är att det ingår i Javas uppbyggnad. För det, ju mer van man blir med Java, då ser man sin del signal att ah, det behöver en stor bokstav, det är en klass. Det här börjar inte på en stor bokstav, det är inte en klass. Det är därför ni ska följa de reglerna när vi skriver egna klasser, att de ska ha stort namn.
Men då är det så att om man tar till exempel att om man har en en int som primitiv, då är den här omslagsklassen integer som är den bekvämlighetsklass som hjälper till när man behöver göra någonting med heltalet. Och man använder inte det här jätteofta, men ibland så måste man göra saker med. Ja. Ja, exakt. Ja, visst. Det är ett vi kan titta på det. Det är alltså en klart när man behöver göra det här. Jo, det är så att om man kanske har en man har strängen
så att istället för Java här i vår strängvariant så har vi att det står 1, 2, 3. Och då är det tecknen 1, 2, 3. Men sen kommer vi få att vi behöver räkna på det här. Vi ska addera det till någonting. Då kan man till exempel, då ett exempel på, då tar man en och med, som du sa Bosse, med pars int, att man alltså gör om det till, från att vara en sträng så gör man om det till ett tal som man kan räkna på.
Vi kan ju se en annan sak när vi ändå fick upp den här vackra bilden här. Så är det ju att där högst upp, om vi nu ska repetera, där står alla högst upp, object. Att det är ju den gemensamma basklass där alla klasser kommer ifrån. Annars är väl det här med så här klasshierarkier, det ska vi titta mer på imorgon. Och då är det så att även om vi inte kommer använda det här med klasshierarkier så jättemycket aktivt under våren, så är det att när ni ska titta på såna här saker och gå vidare och lära er mer om språket Java, så måste vi förstå hur såna här klasshierarkier är uppbyggda. Och här kan vi se ett exempel på att den här number då som är mitt i, där står det ju abstract. Där har vi alltså en abstrakt basklass som alla de här som handlar om numeriska värden, byte, short, oavsett om det är heltal eller flyttal, de ärver från en gemensam number. Och att de skiljer sig, här har vi två andra, boolean också och character, som är omslagsklasser för just boolean och character. En boolean där då, nu vet jag inte vad det heter, men du är röd tröja där. Vad är en boolean för någonting om vi ska repetera primitiver?
Sant och falskt.
Ja, exakt. Det är den som har bara två värden. Vi kan väl titta på det där som frågan var om. Ja, här kommer det bra lik. Det var en fyra på slutet bara. Vi har en string, str. Och det står 1, 2, 3, 4. Det här är alltså inte 1234, utan det är 1, 2, 3, 4. Och försöker ni göra en division med det här, då blir det bara fel, ingenting annat. Men då kommer vår bästa vän,
omslagsklassen integer. Så grejen är att här i primitiven, det är bara lådan. Här finns det metoder som man kan använda. Och det är därför då undrar man, vilka metoder finns det?
Och det, då tittar man ju i API-förteckningen, då finns ju alla de här metoderna uppräknade. Och ändå, parse int. Och skickar man in då den här strängen STR till Pars Int. Den läser in den då och tittar. Och sen så det som kommer ut som tilldelas där. Då har vi 1234 från att ha haft en sträng. Och på samma sätt om man har då 3 punkt. Det står ju här alltså 3.14159. Det står inte 3, eller 3 punkt. Det är inte ett tal. Och ska man då ha en double av det hela så är det, och här ser man stor bokstav, och det här syftar på omslagsklassen. Där finns det metoder man kan göra saker med. Pars double, skickar in sprängen och sen så blir resultatet att då får man över det till ett tal här. Så. Ja, boolean. Vi pratade ju om en liten stund sedan här. Att de booleska variablerna, de beskriver ju sanningsvärden då. Och det är precis som du sa. Då är det true eller false. Kan ju säga sant eller falskt också på svenska. Men varför man måste känna till true eller false, det är det man skriver i koden. Grundidén för det här är väldigt enkel. Det finns bara 2, sant eller falskt. Och det passar jättebra för datorer, för att om datorer räknar med 1 eller 0 så kan man ju ha att nollorna är falska och 1 är sant. Och väldigt mycket hur en dator jobbar är byggt på, det är därför man pratar om att det är digitalt. Man har 2 värden. Och det där är ju så lätt, så det tänker man, ska man verkligen behöva stå och höra någon prata om det på en föreläsning? Jo, det är väl att om man går vidare sen och försöker använda de här, det är det som är så fantastiskt, att utifrån de här true och false, om man lägger in det i kiselkretsar så bygger man en dator. Så är det egentligen bara det som är i grunden som bygger upp en dator. Att när man skickar in ström så kollar man, är det ström eller är det inte ström? När det inte är ström så är det falskt. Och när det är ström så är det sant. Man kan ju även tvärtom. Men för att det här bara, alltså 2 olika spänningslägen egentligen på ström, eller 2 olika sanningsvärden, true eller false, för att det ska kunna göra saker som att till exempel visa bilder eller spela musik, ja, då måste man ju sätta ihop ganska komplexa villkor. Och självklart är det ju roligare saker man vill göra på datorn, desto mer ont i huvudet gör det att skriva koden. Men det är väl där vi befinner oss nu, att i höstas gjorde vi ganska enkla saker. Det var inte helt utan huvudvärk ändå. Men vill vi gå vidare nu och göra riktigt roliga grejer, om man tittar på er vad ni ska göra i framtiden, så bra saker så att folk vill komma och köpa det här och anställa här, ja, då måste vi sätta ihop krångligare och krångligare saker. Boolean loop lika med true. Så där skriver man, lägger in ett värde, då är den sann. Och sen ska vi väl idag när vi repeterar Java titta lite grann på, om vi går vidare efter, Eva heter du va? Ja. Det här while som kommer, vad är det för någonting då?
Ja,
för
att man fortsätter så länge som.
Det snurrar, och om loop är true, då kommer det ju utföras. Och det står punkt, punkt, punkt bara. Men sen finns det någonstans här inne i att ett villkor kanske, att loop är false. Så det här är ju första exemplet. Hur ska vi använda de här booleska variablerna? Hur har ni redan använt dem? För det har ni gjort flera gånger. Men till exempel att man sätter ett villkor för att bryta en loop. Och nu har man bara en variabel. Men man kan ju sätta ihop det här med lite boolesk algebra. Som blir nästa steg vi ska titta på. Men det här är ju 2 otroligt enkla byggstenar. Att man har en variabel där man kan lägga in bara 2 värden, sant eller falskt. Och sen någonting som heter while som bara upprepar. Det verkar ju ganska ointelligent. Men det är där ni kommer in i bilden. Att ni ska göra det intelligent genom att lägga in lite smarta saker. Och för att kunna göra de här lite mer intelligenta och komplexa. Så de verkligen utför någonting. Så behöver vi de här jämförelseuttrycken. Jag ska kolla. De här brukar sitta bra från alltså. Lite matte brukar ni väl ha läst i plugget. Men att de där 2 stycken, ops, det är 2 stycken,
inte 1, utan 2. 2 sådana.
då jämför man. Och sen så att, så ser det inte ut riktigt i matte alltså. Men om man sätter ett utropstecken och ett likhetstecken, då är det inte lika med. De här har väl ingen haft något problem på någon kurs med än. Att det är mindre än och större än. Förutom att ni inte får växla ihop dem i HTML-taggen nu när ni börjar skriva HTML. Och sen att mindre än eller lika med. Större än eller lika med. Och det här brukar vara problemet. Att ett sånt är tilldelning. Som när vi la in ett värde, att en int skulle ha ett värde eller en sträng skulle ha ett värde. Men att det här som är jämförelse. Men vad säger ni? Det var inte det här som var problemet. När ni skulle sätta ihop uppgifter. Men vi bara går igenom att allt vad ni behöver i grundpaketet för att kunna gå vidare. Så att idag när jag går igenom här, att märker ni att det här känns svårt, då får ni ju sätta i markering att alla grejer som jag går igenom idag, det måste sitta, för annars kommer det alltså bli problem när ni ska gå vidare på P2s nya uppgifter. Men jag tror att det på förra bilden var lätt. Här kan det vara mer befogat, tror jag, repetera lite grann. Att om jag har två stycken villkor, eller det är två stycken som har en boolsk uttolkning, A och B. Och om jag åkar ihop de här med de här två ampersanderna som står för det boolska och, så får jag alltså den här sanningstabellen. Att om jag lägger in värden här nu på A och B, så är det så att om A är sant och B är sant, ja, då vore det väldigt konstigt om jag inte skulle få en etta här och det var sant. Självklart är det så. Men ochet, och det är därför det heter och, det måste vara A och B. Är A sant och B falskt? Nej, det räcker inte. Då är det falskt. Och det är ju alltså motsvarande också, att om A är falskt och B är sant, så räcker inte det för ochs sanningstabell, ochs villkor. Och naturligtvis så är det ju inte så att om båda är falskt, så kan det inte vara sant. Så att här är det höga krav. Här måste alla inblandade vara sanna. Och det är ju även så att om vi skulle utöka det här lite grann, så är det ju så att om vi har så här, A och B och C, då måste jag ha sant, sant, sant. Alla inblandade. Annars är det falskt.
Det är den första. Det är den man måste lära sig särskilja från den som kommer här. Det som skrivs med två. Vad kallar ni de här tecknen för?
Fight.
Ja, man säger så. Jag tänkte om det fanns någon sån här klurig, rolig, bra översättning till svenska. Men man säger pipes eller man säger pipetecken. Det finns sådana konstiga försök med långsträck eller något sånt där. Men jag tycker det. Ja, det är i alla fall så här. Det viktiga är att det logiska eller, det skriver man så här. Och då är det att om vi jämför A eller B, som är sant om A eller B är sant. Och det enklaste sättet att förstå det här, tror jag, det är väl att man tittar just på sanningstabellerna. Så har man gjort det här i gammal logik. Så här gjorde man för 3000 år sedan också. Eller 2000 i alla fall. Och då är det ju att A är A sant och B sant. A eller B är sant. Men här kommer skillnaden. Det är just därför det heter eller. Om A eller B är sant, så är det sant. Och det motsatta. Så att det räcker alltså att ett av värdena är samma, så får man sant. Men däremot så är ju att om båda är falska.
Vi kan ju jämföra här, så är det då att om vi har A eller B eller C, så är den här mycket tolerantare, och det förstår vi här nu. För att här räcker det att om vi har alltså ett värde 0 på A
och ett värde 0 på C, men att det är en etta, ja, då är hela uttrycket sant. Så det räcker med att N är sant.
Och det kommer ni ihåg att vi kunde ju bygga sådana fantastiska saker som stensaxpåse. Där var ju sådana här saker väldigt viktigt när vi kollade om saxen klipper sig under påsen eller vem som vinner och sådana saker. Sen kommer det en till, för vi kan inte bara repetera hela dagen. Då är det fler än Jonas som kommer somna. Det tror jag. Så vi måste ha lite nytt som stimulerar killar som Jonas och er andra också. Det finns ett som heter Exor. Exklusivt eller. För att det vi tittade på förra bilden, det var ett inklusivt eller. Det här exklusiva eller, det är sant när exakt ett värde är sant. Vilket i en dator, man bygger datorer av kiselkretsar, är en intressant konstruktion. Det skriver man så här med, alltså, vad kallar ni, det här kallar jag för cirkumflex, men det kanske finns andra namn på det. Det sämsta jag hörde, tak, men det är kanske vad man säger. Har ni något bra namn på det? Vad heter det?
Öronspetsar
skulle man kunna kanske.
Vinkel har
jag hört. Ja. Ja, jag säger cirkumflex. Det kanske låter lite snobbigt och högtravande, men det heter det egentligen. Och då är det så här att det är ändå det här som är det viktiga, sanningstabellen. Det är att om man har sant här, och det är då logiken bara blir lite utmanande. Då tänker man, om båda är sanna, det måste ju vara sant. Nej, för villkoret är X, och det är därför det finns. Det måste vara exakt ett värde som är sant. Så då är det så att om A är sant, men B är falskt, då uppfyller vi det här, exakt ett. Och det är sant där. Och motsatsen, om A är falskt och B är sant, ja, det är sant. Och så, det är också sant. Och det här är lite grann, beror på vad ni ska läsa nästa år. När man, nu är det ju några av Bosse här, men det är ju inte så många andra man kan fråga. Men att när man går vidare och läser nästa år, det kan vi passa på den här kursen när ni träffar de som går ett år innan er. Kan ni höra vad ni läser, vad de andra läser under år två, vad som är spännande. Men lite vad ni beroende nästa år, så kanske ni får fördjupa er ganska ordentligt i det här. Om ni till exempel skulle läsa lingvistik, då kan ni få läsa väldigt mycket logik nästa år. Det här tycker jag är vad vi behöver för att klara den här kursen och bli lite bättre på Java nu. Nej, det här behöver vi också. Icke invers, men den är väl ganska självklar, tycker jag i alla fall personligen. Om vi har en boolean A som är falsk, false, så är icke A sann. Det här är alltså inversen. Den flippar alltid om. Den byter värde. Sant blir falskt och falskt blir sant. Och då finns det några såna här regler som kan vara lite, man kan fundera på. Eller förstår man de här, så förstår man hur det funkar. Att A eller icke A är alltid sant. För att då är det så att oavsett om A är sann eller falsk, så är ju icke A motsatsen. Så man har alltid en sann. Och att A och icke A är alltid falskt. För att om det där är en etta, då är det en nolla där. Och är det en nolla där, så är det en etta där. Så att man får aldrig alla sanna som är villkoret för boolska ocket. Det här skulle man kunna ha 3 timmars föreläsning om. Jag tror inte jag är rätt person att ha det. Men därför har jag gjort så här att, för jag vet av erfarenhet, och det är kanske därför jag började följa med, just det här tyckte jag var så lätt. Men sen vet jag att ibland måste man träna på lite saker, det är olika. Så jag tänkte, för att vissa av er kan det här redan. Det beror lite grann på vad man läste när man gick på gymnasiet också. Men det här är alltså väldigt viktigt. Det märkte man ju sen när man kom till några, när ni skulle göra spel, att när ni inte hade förstått det här, så blev det liksom ingen ordning på spelet ibland. Och även i vissa andra uppgifter så spelar det roll. Så vill man träna på det här, här var ju den hemskaste adressen man sett på länge.
Jag tänker försöka läsa det här, men det räcker med att man kan klicka på den direkt på bilden. Här finns det alltså flera sidor där man kan sitta och testa sig själv. Förstår jag principen för Bodsk algebra? Gör de här övningarna. Och gör ni rätt på de 10 första övningarna så kan ni väl bara lämna och gå vidare. Jag tror vi ska ha en paus här. Eller vi ska ha en paus i en kvart.